jag jobbar som kardiolog i Malmö och sitter här tillsammans med
Marcus Olsson som jobbar som internmedicinare i Malmö.
Yes.
Podden görs i samarbete med Böhringer Ingelheim.
Och idag så ska vi passande nog prata om det svåra samtalet.
Tänkte också vi skulle snacka om lite att om vi bara inflika med vad vi vet om det svåra samtalet har vi lärt oss genom erfarenhet bara två. För vi snackade lite innan vi började spela in liksom att jag har en bok som heter Det svåra samtalet alltså.
Ja.
Som är rejält, rejält gulnad och i det stora hela oläst skulle jag säga.
Ja.
Men jag har liksom aldrig under min utbildning egentligen, det är klart man har läst liksom samtalsmetodik, alltså, men nej, inget riktigt formellt bra utbildningsinslag kring detta har jag någonsin varit med om, det kan jag säga.
Nej, vi hade moment. Men
Nu läste du i Sverige och jag läste i Östeuropa liksom.
Ja,
så
precis,
det är lite skolor där också. Och det kan vi faktiskt glida in på också, att det finns ju liksom en kulturell skillnad i de här, alltså hur man ser på döendet, hur man ser på livet och döden och allt det här omkring liksom.
Men också på läkarrollen.
Alltså ja, absolut. Och det upplevde jag när jag läste liksom i Ryssland på 00-talet, hur man lärde ut liksom att svåra sjukdomsbesked, alltså att säga att dödligt sjukdomsbesked, du har en spridd lungcancer liksom, det får man inte berätta för patienten. Det ska ni inte berätta för patienten, ni kan berätta det för anhöriga liksom, men ni får absolut inte berätta det för patienten.
Nej.
För patienten kommer att stå oerhört dåligt över detta liksom. Jag vet att döden är oundviklig liksom på något vis inom relativt kort tid, absolut inte berätta för patienten. Och i Sverige hade det varit fullständigt utänkbart liksom. Och det finns ju i andra delar av världen helt olika sätt att se på, till exempel hjärt-lungräddning liksom. Jag vet inte om jag har berättat, men jag hittade någon intressant studie kring som ren hjärtstopp, en studie av hospitala hjärtstopp här förleden som jag tyckte var rätt spännande. Den var gjord i Saudiarabien. Och i Saudiarabien så får man inte vårdbegränsa någon patient liksom, av då kulturella snedsträck, religiösa skäl. Liksom. Vilket innebar att de kunde presentera en studie på, jag kommer inte ihåg hur många 100 patienter det var, men säg att det var 300-400 patienter som hade då fått ett hospitalt hjärtstopp. Kunde de presentera data liksom, på en ren population utan vårdbegränsa. Liksom. Vilket då aldrig, alltså så, den typen av studier hade ju aldrig fått etisk godkännande i Sverige liksom. Och vice versa liksom. Våra studier hade ju aldrig fått etisk godkännande där. Så det finns ju liksom betydande kulturella skillnader hur man ser på det här. Sen skulle jag säga att många gånger är man lite rädd för då liksom att presentera kanske vårdbegränsningar inför en familj som kanske då kommer utanför Norden till exempel. Och erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det blir faktiskt sällan varit problem. Alltså, det har varit liksom en obefogad rädsla mycket. Så man ska inte låsa sig för mycket vid det där. Liksom. Men jag tror det är ändå viktigt att vara medveten om att man ser på lite olika sätt på det här runt om i världen. Liksom.
Men det är också intressant i de studierna. Alltså, vi blir bättre på hjärtstopp, men frågan är om vi är bättre på behandlingsbegränsning. Att vi på något sätt selekterar friskare.
Det tror jag absolut att man har blivit. Alltså, jag har inte kollat hjärtstoppsforskning på rätt många år nu. Men när jag började titta på det så tittade jag på data från 00-talet. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt, men någon säger att det var 07-10 liksom. Och den datan som fanns då på hospitala hjärtstopp till exempel angav ju ungefär 15% överlevnad med gott utfall. Det vill säga att man har inte alls för stora skador och så. Och sen under 10-talet så dubbleras man siffrorna liksom. Så nu är man uppe på drygt 30% liksom. Sista kollet i alla fall. Det kan vara ännu bättre nu. Och det här är liksom 10-tal. Men har vi blivit bättre på HLR under 10-talet? Har vi fått bättre deffar? Liksom?
Eller fler telemetrier?
Telemetrier, det är ju fullständigt osannolikt.
Precis.
Så att min försiktiga slutsats är att vi nog selekterar hårdare. Liksom.
Ja. Vilket vi kanske ska.
Eller ska vi inte?
Nej, nej.
Alltså, den frågan är ju helt omöjlig att besvara. Liksom, var är sweet spoten? Liksom?
En crossover-studie i Saudiarabien.
Ja, vi kan försöka få den igenom etikprövningsmyndigheten. Alltså, du tar den bollen.
Jag tar inte etiks.
Jag tänkte vi skulle snacka lite om lite personlig erfarenhet och i övrigt. Alltså, jag tänkte att vi kanske skulle ta något fall som har varit klurigt. Liksom. Och ett fall som där jag verkligen fick liksom ett uppvaknande. Det är många år sedan nu, men det har liksom upprepats efter det, framförallt under pandemin. Liksom. Det har ju varit i en situation där man har en patient som är uppenbart döende liksom, i en allvarlig sjukdom. Om det nu liksom är lunginflammation som inte kan läka eller liksom, vad det nu än kan vara. Där man går liksom, med en riktigt dålig känsla i magen, alltså en klump i magen, för man känner liksom att man övervårdar den här patienten. Och att vad jag gör så blir det bara sämre dag för dag. Liksom. Och man ser att patienten lider. Liksom. Och vi har redan pratat med patienten om liksom, att bryta behandlingen. Att kanske övergå till liksom, palliativ, symptomlindrande strategi. Men patienten vill inte. De vill kämpa på.
Mm.
Och hur fint den kan låta så är det uppenbart för oss som jobbar med patienten att det går inte. Oavsett hur mycket den här patienten kämpar så kommer det bara sluta på ett vis. Liksom. Patienten håller på att dö. Men patienten vill inte ge upp. Liksom. Har du varit med om det?
Nej, men absolut. Och där är det liksom, kanske läge har den lite mer auktoritära sidan kan man tänka sig.
Ja, och det var det jag fick ha till slut första gången jag var med om detta. Liksom. Att gå in till en helt vaken patient och säga liksom, att nu har jag bestämt att vi avbryter behandlingen. Mm. Liksom. Och jag förväntar mig ju då alltså protester eller att det skulle bli liksom bråk och så här. Men det var liksom fullständig acceptans. Och då insåg jag liksom att då slog det mig för första gången att vissa människor vill inte fatta de här besluten själv.
Nej, precis.
Utan de överlåter det på någon annan. Mm. Och när man väl har fattat det beslutet så är det liksom inga konstigheter, det är fullständig acceptans för det är beslutet man som läkare har fattat. För mig var det en ögonöppnare liksom, och tack och lov har det liksom inte inträffat så många gånger, men det har hänt och ett par gånger efter att det hände första gången, och jag vet också att jag har haft kollegor som har hamnat i den här situationen och tyckte det var ett fruktansvärt jobbigt liksom. Och det är det ju på en helt vaken patient liksom. Det är mycket, mycket lättare att gå in och prata om att övergå till en palliativ strategi när en patient är liksom medvetande sänkt eller kraftigt medtagen och liksom inte kan göra sin röst hörd. Men när du tittar människa i ögonen och säger liksom att nu är det dags att avbryta liksom. Den är tuff alltså. Den känns ju liksom.
Och det är klart, där blir det ju också sånt tydligt, alltså det blir en väldigt, väldigt tydlig återkoppling till ditt beslut så att säga.
Ja.
Många gånger kan det ju vara, ja men till exempel om man säger nej till en behandling, det är säkert inom onkologin liksom och även inom kardiologin att nej, den här klaffen, du har fel på klaffen, men dina njurar är för dåliga, din lunga är för dålig, allt annat är för dåligt. Liksom. Då, det är ju indirekt ett dödsbesked. Mm. Du kommer dö av din klaff.
Mm.
Du kommer inte göra det imorgon, kanske inte nästa vecka. Men...
Ja, i praktiken är du ju en palliativ fas.
Ja, du är en palliativ fas.
Sen kanske du är en tidig palliativ fas.
Exakt. Mm. Men, och där är det ju, det är jobbigt på ett sätt också. Alltså, det är inte kanske lika akut jobbigt. Sen kan det vara jobbigt för att patienten har på något sätt kraft att opponera sig.
Mm.
Eller opponera, det låter fel, men det, ja, man får verkligen tänka igenom det och även och förklara för patienten varför man resonerar på det sätt man gör. Liksom.
Mm.
Och ofta tycker jag det går bra. Liksom. Och även där tycker jag att det kan vara en... Att man är väldigt tydlig. Vad vill patienten? Ja, men de vill kanske sitta hemma i rullstol och bara ha det liksom lite skönt sista tiden. Och barnbarnen kanske
röka, röka sina cig. Röka
sina cig. Dricka
sitt rödkjut.
Ja, och det är fint.
Mm. Ja, absolut. Jag tänkte, ska vi ta några tips från coachen alltså? Det vill säga vi då.
Ja.
Alltså till alla de som... tycker det är jättejobbigt att ha de här samtalen.
Men första tipset, det är väl bara, det är tyvärr allt i livet, allt som är värt
jobbigt
att göra.
Ska göras.
Exakt, allt som är värt att göra så är jobbigt i regel. Mm. Så bara gör det. Och på någon vänster så blir det ju jag tror inte liksom den här podden eller någon kurs eller någon bok hjälper, utan det är bara utsätta sig för det gång på gång. Sen kan man ju reflektera i efterhand och fundera vad som gick bra och vad som kan gå bättre.
Ska man ha med sig någon när man har de här
sakerna? Ja, men jag tycker nog det är ganska klokt.
Brukar du ha med dig någon?
Nej, men jag gör som jag säger, som jag gör. Men
Nu, jag har ibland publik när jag har de här samtalen, kan man säga, alltså indirekt på något vis. Alltså, jag försöker undvika att ha de här samtalen när det liksom är andra patienter närvarande.
Ja,
liksom, men ibland måste man, tyvärr. Men ofta så tänk liksom att man har en patient på intermediärvården och där har vi två salar, den ena sängen är ledig liksom, och så pratar man med en patient som är ensam på rummet, men där är sköterska och undersköterska, alltså de är ju, dörrarna är öppna, de står ju ofta kanske nära anslutning, så då har jag ju någon annan som hör det som sägs liksom. Jag brukar väl inte heller aktivt ta med någon annan liksom. Det känns nästan lite som att det här är privat samtal på något vis. Alltså, jag tänker lite på det.
Ja.
Ja, men det är det ju. Det är ett väldigt privat samtal. Men det är klart att annan vårdpersonal får vara med. Och ibland så ska de kanske vara med. Ja. Speciellt om det kan bli lite problem kring vad det är som har sagt.
Ja.
Hur har personen uppfattat det ena och det andra. Liksom. Så i vissa utfall så kan det vara rätt klokt att ta med sig någon annan. Men jag gör det inte regelbundet.
Nej, jag gör inte heller. Men jag skulle nog ändå vilja påstå att man borde göra det.
En annan viktig del, förutom man kan välja då om man ska med någon in eller om man gör det själv, men det andra är ju att man sätter sig bekvämt och i nivå med patienten.
Det är ingen som har lärt mig det genom åren eller sagt till mig, men jag har ju, alltså när man tänker på det självklart, men det är inte självklart när man kommer i en rond situation liksom. Det, många gånger, vi har en patient som ligger i sängen, då kanske scenariet då patienten är ensam, ligger i sängen, och så kommer man in och så står man upp liksom, i sängen och pratar och kanske har ett sånt här samtal. Scenariet två, du har annan plats, du sitter som regel liksom bredvid och du kommer in och står upp och står och snackar liksom. Alltså det är inte snyggt alltså. Jag är i grunden en väldigt lat människa alltså, så jag har ju då
lägger dig.
Inte riktigt så lat i arbetet, men om jag kommer in och ser att det finns en ledig stol, då har jag satt mig liksom.
Ja.
Och då upptäcker jag liksom att man får till ett helt annat samtal i sittande position och då i ögonhöjd med patient och anhöriga.
Mm. Nej, det är basic stuff, men det är lätt att glömma. För det är så,
ett annat tips som jag tänkte ta upp som är viktigt att poängtera, det är när man pratar med anhöriga så har jag många gånger upplevt att de förstår det som att det är de som fattat beslut.
Ja, exakt.
Liksom. Och jag fått liksom städa upp min egen sörja ett par gånger liksom, där jag i slutet av samtalet med anhöriga, när vi kanske har ett brytpunktssamtal, förstår att jag har inte varit till tydlig här. De tolkar det som att de fattar beslut om att avbryta en aktiv vård på sin mamma eller pappa liksom. Vilket är liksom helt kan vara helt förödande. Så därför är jag, försöker i alla fall vara väldigt, väldigt tydlig med att det jag behöver från er är liksom information om hur mamma och pappa har fungerat, vad är det för typ av människa liksom, vad vill han, hon, vad har de för önskemål liksom, och förväntningar, men att alla beslut som rör vården, så att avbryta vården, att övergå till kanske en symptomlindrande palliativ strategi, det är ansvaret i mitt liksom.
Precis.
Och det är jag som bär det oket liksom. Det är inte ert att bära liksom. Utan ni är liksom representanter för mamma och pappa liksom. Och de här jobbiga besluten, det är jag som bär det liksom. För det är inte alltid det de förstår.
Nej, liksom. Nej precis. Nej, men vi var inne på det. Och det är liksom det här, hur man nu formulerar om det är Socialstyrelsen. Alltså med informerat samtycke eller så, eller något annat
kanske.
Men att man ska absolut ha en dialog, men det faktiska beslutet ligger ju hos behandlande läkare liksom.
Ja. Och ansvaret
exakt.
Och bära liksom. Ja. Det är jätteviktigt. Men det är ingen som har lärt mig det, utan det har jag lärt mig själv the hard way liksom.
Sen hur man bygger upp det, jag, som du nämnde tidigare, jag brukar också välja liksom att fokusera på att nu gör vi det här och det här. Jag menar, säg att du har en patient med svår pneumoni liksom, där du är inte säker på om det kommer gå vägen. Alltså, att nu gör vi det här, och om det här inte funkar så kan vi liksom avancera till och, det här andningsstödet, vare sig det nu är högflödesgrimma eller om det är NIV. Och ja, men måla upp en bild av vad det faktiskt är. Liksom, att det här är en svår lunginflammation och din kropp är väldigt liksom svag på grund av det här och det här, och kanske inte klara att ta sig igenom den här persen. Men är det så liksom att de här åtgärderna som vi dels vidtar och kan lägga till vid försämring liksom, om de inte räcker till, då tror jag liksom inte det är gynnsamt för dig att lägga dig i en respirator liksom. För det kommer din kropp inte orka med. Alltså något sånt vis brukar jag liksom lägga upp det. Och ibland lägger jag upp det som att vi, när vi har svårt sjuka patienter liksom, att vi måste liksom ha, vi har en plan A och den pågår just nu liksom. Men sen måste vi inom vården även ha en plan B. Och jag brukar till och med säga att vi helst ska även ha en plan C liksom. Vi måste tänka framåt liksom, vad vi ska göra ifall detta händer, ifall detta händer, ifall detta händer. Och därför måste vi prata om de här sakerna liksom. Så brukar jag kanske lägga upp det.
Jag håller med om det. Sen är det viktigt att man har någon slags avgränsning och mätbar effekt som ska uppnås. Alltså, så att, för du vet, så lämnar man över till nästa och det är en som inte träffat patienten, och då bara liksom segar man ut de här.
Det är alltid, alltså det är så mycket lättare att eskalera vården.
Ja, det är
än,
det.
Än att, alltså, än ja, att det eskalerar vården. Och det är ju ett stort jäkla problem liksom. Att vi tenderar liksom att bara fortsätta eskalera och bara fortsätta.
För det går, alltså som någon patient berättade om som var aktuell, han hade en dålig klaff liksom, men allt annat var väldigt sjukt, och man hade börjat utreda, det var tarmar, det var njurar, det var lung, alltså allt. Och så fort man började dra i en tråd så liksom så låste han en annan på något annat ställe va. Ja, nej, men om vi gav det medicinen då blir njurarna ännu sämre, eller så började han blöda där liksom. Och man kunde liksom inte hålla fingrarna borta. Man bara rönkade
allt, va? Och massa undersökningar. Och till slut så bara, det här är helt orimligt liksom. Det är sånt skört korthus att det här går inte. Det kanske knappt går teoretiskt, va? Men bara för att man kan göra grejer så är det liksom, ska man göra det?
Ja, men det är sant. Det är, tyvärr det tror jag inte var så den första eller sista patienten som hamnar i kläm. Nej, i någon form av liksom konstant eskaleringshets.
Ja,
liksom.
Ja.
När man istället kanske borde sätta sig ner och ta liksom ett litet helikopterperspektiv. Men det är ju lite faran med sub- och sub-sub-sub-specialisering. Liksom.
Mm. Jo, absolut.
Det är liksom baksidan och det kortet. Lite, mm. liksom. Så och man... ni skulle behövt en internmedicinare kanske.
Ah.
Skulle haft en trumvirvel.
Ja, precis. Men man har ju lite sådär multidisciplinära konferenser och så vidare. Och det är ju bra att man får allas...
Ja, bara man får det, för jag är inte säker på att man får det överallt, för jag tycker ofta liksom att man saknar liksom ett holistiskt perspektiv när det kommer till de här komplicerande patienterna liksom. Man fokar på sin lilla del,
ja,
det är fantastiskt på rätt patient, men kan ju vara förödande på fel patient, och det tycker jag, det är inte en ovanlighet.
Nej, precis. Men det är som jag säger, vi börjar dra i någon klaff och så dyker upp något annat och så kopplar vi på neuroläkare eller gastroenterolog och så pillar de med sin lilla grej liksom.
Det jag tänkte säga var, och det anknyter till detta liksom, en sak som har börjat komma lite mer och mer som jag tycker är väldigt klok ingång, när man pratar om palliation så tänker de liksom många människor, alltså palliation, de menar vi symptomlindrande vård liksom, då tänker många människor liksom att du har den här medvetna sänkta patienten som ligger och rosslar liksom, och utvecklar tjänstdoksandning eller vad det nu kan vara. Liksom. Här övergår vi till palliation på den här patienten. Men det är inte riktigt det. Ja, men det är ju liksom...
Ja, man har misslyckats skulle jag säga. Alltså då har man missat en kanske ganska lång bit av fin eller bra palliation.
Exakt. Liksom. Det är liksom den sena fasen. Jag tycker man bör prata om det mer och mer. Liksom att man tänker på palliation som olika faser. Det jag beskriver här med den rossliga patienten. Mm. Det här är en terminal patient. Ja. Liksom, det här är en sen palliativ fas. Liksom. Till skillnad då från att vara en tidig palliativ fas. Så det har jag börjat tänka på mer och mer liksom. Ja, men säg att du har en 86-årig patient med en avancerad njursvikt och en hjärtsvikt liksom. Räcker med att dricka ett glas vatten så hamnar man i lungedem. Nu skojar jag, men du fattar vad jag menar liksom. Men vad finns det för kurativa möjligheter kring den här patienten? Det finns inga. Alltså, den här patienten kan ju sätta sig in på lite hjärtsviktsmedicin och kanske lite njursviktsmedicin, men i väldigt stor utsträckning så handlar det om symptomlindring. Liksom. Furiksdos, bland annat. Liksom. Den här patienten är i en tidig palliativ fas, liksom. Men vi pratar inte om det som det är. Det gör vi nästan aldrig, och det tycker jag vi borde bli bättre på. Liksom. Att man förstår att det vi kan göra här är egentligen att lindra, stabilisera. Liksom. Mm. Och på så vis så, och det är ju som att vrida om en nyckel ibland när man tar upp symptomlindring och palliativ vård liksom. Helt plötsligt så slår alla om på sjukhuset till att verkligen lägga jättemycket fokus på att den här patienten ska må så bra som möjligt. Alltså, ja, men det är nästan lite skrämmande ibland hur det här ordet måste sägas för att vi ska liksom fokusera rätt liksom.
Ja, men och omvänt, vissa stämplar, alltså vissa som kan ha någon kanske ganska liksom löst grundad så här, demensdiagnos har nämnts i journalen någon gång, och sen när man pratar med patient så får man ingen känsla alls liksom. Och du vet, det är ju fullständigt livsfarligt att ha någon sånt i journalen. Ja, men det är det faktiskt.
Ja, det finns ju en nyckelord.
Ja, alltså. Ja.
Men jag vill bara avsluta med liksom att se på palliation som ett continuum, liksom, en tidig fas och en sen fas. Och att kanske börja prata med de patienter som finns här i den tidiga fasen, att börja prata med dem om detta och att även prata med personal och på sjukhuset så att alla förstår liksom att
screena nej men jag förstår mig med.
Alltså, jag tror det hade varit gynnsamt för alla liksom, precis som du säger att den här patienten då liksom får en att de får en god palliation liksom kanske månader innan de faktiskt dör liksom. Och att vi inte bara fokar på de sista 3 timmarna liksom, med rosslig andning liksom, utan att vi tänker på det, alltså ett bredare anslag på palliativ vård. Där tror jag kanske den professionella palliativ vården är ju nu redan där. Det är bara vi andra som inte har hängt med.
Ja, det tror jag också. Absolut. Men det är värt att tåla att sägas.
Mm. Jaha, har du något annat?
Nej.
Är vi klara då?
Nej, jag tycker vi känner oss rätt nöjda. Jag tänker på fabrikören. Vi hann i år, sa skomakaren, som hängde sig på nyårsafton.
Ja, det är bra. Tack för det då.
Ja, tack ska du ha. Hej.
Hej.